Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt negativa nöje. Din ystra yngling i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Hej mitt i alltihop. Jag sitter med mina armar rakt sträckta framför kroppen. Och handlederna hänger dinglande längs med fåtöljens ändar. Eller vad ska man säga? Jag sitter med armarna på armstöden på fåtöljen. Som man ju gör. Om man inte är helt oäven. Och sen så, och de räcker bara själva underarmarna och mina händer är alltså vikta över kanten på ett väldigt omaskulint sätt. Eller jag ska säga inhumant sätt. Jag tänker att om jag håller händerna så här böjda, krökta, handlederna så här krökta en längre tid så kommer jag att få komplikationer. Doktorn kommer säga, men du inser väl att du måste sträcka på handlederna, du kan inte gå med dem så där böjda som om de var små krokar. Nu fick jag ett minne från scenskolan. Då sa min teaterprofessor Ferro Veres, då sa han så här till mig med emfas och mycket djup frustration. Dina händer är döda klumpar. så sa han till mig. Därför att jag var lite blyg och rädd och ihopkrupen. Speciellt i hans närvaro. Så jag knöt väl ihop händerna. Jag har alltid gjort det. Jag har alltid liksom suttit och pillat med händerna. Och liksom försökt att få dem att krypa in i sig själva på något sätt. Det där är väl naturligtvis en symbol för något. Men det är roligt för vissa saker man tar med sig. Saker jag tagit med mig från scenskolan. Att Ola Rapace sa till mig att jag, när vi hade någon konstig meningslös lek om vilket djur vi liknade, så var alla häst och varg och fågel och sånt. Men när jag kom, när turen kom till mig, så sa Ola Rapace reka. Och så skrattade han lite grann. Och alla skrattade också. Och det var typ en av de första veckorna i skolan. Och jag förstod att det skulle bli så här. ja, det var dumt. Det var dumt av mig också att fästa någon. För samma person sa sen, några år senare, att först när man ser dig så tror man att du är en liten räka, men sen när man lär känna dig så förstår man att Henke, han tänker stort. Det var ett underbart sätt att liksom först höja upp, först riva ner och sen höja upp. Det sa han alltså på typ den sista veckan i sista året. Innan du nu rusar iväg och börjar dra stora växlar på detta och skrika från kyrkans topp hur illa jag behandlades på scenskolan, så vill jag bara säga att det stämmer inte alls då. Det var en ganska tuff utbildning för mig personligen. Jag var så liten och jag vill inte ställa några som helst retroaktiva krav på de människor som gick med mig då, för de var också små och rädda och nya. Så idag ska bli ett intervjuavsnitt och jag ska intervjua en skådespelare. Nej, det ska jag faktiskt inte göra. Inte intervjua en skådespelare. Jag har gjort det så många gånger, känns det som. Fast det kanske jag inte har. Jag ska intervjua en hovnarr som heter Grip Tornetrapp. Välkommen in, Grip Tornetrapp. Varsågod och sitt här. Tack ska jag ha. Först ska vi kanske bara slå fast ramarna för den här intervjun. Alltså, vad är en narr? Är du liksom en medeltida narr vid ett hov, typ? Alltså, hovnarr sa jag ju initialt. Ja, det stämmer. Jag är en hovnarr. Jag jobbar på slottet. Och jag uppträder främst för kungen och drottningen. Jag är alltså lite högburen som narr betraktat. Men jag är i likhet med de här gamla lagarna som du fick uppläst för dig i mellanstadiet, Henrik. Det finns någon lag om vad man får göra med en spelman. Alltså att man får göra vad man vill med den. Den är rättslös liksom. Lite så är det ju för mig. Om jag misshagar någon eller så kan man göra vad man vill med mig. Men å andra sidan, om jag skulle slå rätt, om jag skulle få en jackpot i personlighetslotteriet, vilket jag på ett sätt har, så så kan jag också komma upp mig och kanske till och med en dag få bli adlad och sådär. Nu vet jag att man blev ju inte det på medeltiden, va? Det kom väl senare, det där traditionen att adla människor. Okej, men berätta då, hur är det någonting man föds in i, eller det här med att vara narr? Nej. Alltså, det här var inte någonting jag planerade, ska du veta. Men jag brukar säga så här, det är inte jag som har valt narren. Det är narren som har valt mig. Som jag vet att din motläsare, apropå scenskolan, Henrik, sa när du sökte. När du sökte scenskolan så var det du och en annan tjej som var, och då har man alltså, för dig som inte vet, då, när man söker scenskolan så har man en andraårselev som motläsare. Den här motläsarens uppgift är att på inträdesproven läsa repliker mot den och att ta hand om en och lotsa en mellan olika förberedelserum och till slut till provrummet då, där man gör sitt scenprov för juryn. Och då var det ju då en skådespelare där som jag ska inte nämna några namn, för jag ångrar lite att jag började med att nämna namn. Men jag ska inte nämna fler namn nu då. Och då så sa jag och den här tjejen, hur är det att gå scenskolan? Och då sa den här skådespelaren, som då var kanske 21-22, men vi upplevde ju honom som en ärrad gammal krigsveteran. Och då sa han, ja, det är en jävla resa alltså, sa han då. Och sen så pratade vi vidare och sen så sa han den bevingade frasen, det är inte jag som har valt teatern, utan det är teatern som har valt mig. Och ja, då skrattade vi ju inte, utan vi tyckte ju det var det sannaste vi någonsin hade hört, för det var ju vår högsta dröm. Och det året så kom jag in, men hon, den tjejen, hon blev reserv. Sen kom hon in året efter mig. Ja, i alla fall, narren har valt dig i alla fall. Ja, precis. Jag var från början en spelman. Men jag skämtade också en hel del. Jag sjöng inte bara allvarliga litanior över olika slag och kungars hjältedåd och olycksaliga möers allt för tidiga hädanfärd samt frihetsberövande av diverse drakar och liknande. Utan jag brukade också skoja. Prutthumor till exempel var populärt i min karriärs början. Och då mötte jag på en adelsman som råkade höra mig vid en marknad. Och den här adelsmannen hette Gert von Schert. Usch, det är så otroligt barnsligt. Henrik. Ja, men han hette det. Det har väl inte med mig att göra. Jag kan inte... Han hette det. Och han var en helt allvarlig människa. Hans liv för övrigt var en jättetragedi. Han förlorade sina föräldrar väldigt, väldigt tidigt. Pappa och mamma von Schert. Och Gert fick liksom hanka sig fram. Det var så kallad egendomslös adel. De hade ingenting. De var bara adel bara till namnet. Och han fick liksom bygga upp sitt liv igen från början till slut. Han var ju bara 11 år när hans föräldrar dog. Och det fanns inga arvingar i övrigt, det fanns inget att ärva heller. Det fanns överhuvudtaget ingen kvar i släkten von Schert. Och han hade lepra, han hade spetälska, han hade gula pestentutan, han hade mormorshaka. Det var inte en sjukdom, men ändå. Han hade löss, han hade afasi och en släng av apati. Så det var inget skojigt. Att han hette Gert von Schert var ju bara en slump liksom. Och kanske lite sadism från hans föräldrar. I alla fall, han hörde ett skämt, ett pruttskämt som passande nog då roade honom. Och han tog med mig till hovet då för att jag skulle dra det här skämtet för kungen och drottningen. Och de tyckte om det. Men de är, om jag ska säga helt ärligt, otroligt lättroade. Alltså de är nästan lite som man börjar misstänka om de överhuvudtaget är närvarande. Ofta så sitter de bara och skrattar. Bara liksom lite på måfå. Häromdagen så satt de i tronsalen och så ramlade ner en död fluga från ett fönster som var högt beläget. Och den ramlade ner på golvet bredvid dem och då knäppte det till lite i den alldeles tysta tronsalen. Och då började drottningen fnissa så konvulsatoriskt att hon drog med sig hela sin sida av hovet. Och kungen brast i gråt. De var väldigt nära till sina känslor. Men de tyckte alltså om dig då? Ja, det gjorde de. Sen dess har jag varit här då. Det är ju snutt i år sedan. Det har varit ett liv, kan man ju säga. Alltså så här. Jag har fått äta mig mätt. Jag har tak över huvudet på ett sätt som jag inte hade när jag var kringresande spelman. Men det är inte bara glada dagar och muntra miner. Narrens väg, som jag brukar referera till ofta för att det ska kännas mer högbördigt det jag håller på med. Den är mer krokig och stenig och uppför än vad många tror. Berätta. Ja, alltså, till att börja med, om du tänker dig den här lite skräckslagen stämningen som ibland kan uppstå när man ser stand-up comedy. Både från publiken och från komikerns perspektiv. Det är ju inte för inte som stand-up comedy oftast är rätt dåligt. Det är ju ett jättesvårt hantverk. Och vi har ju också, i vårt land åtminstone, en väldig skräck för att någon ska må dåligt. Vi vill täcka upp för varann. Så det otäckaste vi kan tänka oss egentligen som publik är en komiker som inte är rolig. Så därför tenderar vi, tycker jag, att trugskratta när det kommer upp nya komiker på scen. Eller gamla lite, det är skillnad när det är en sån som Lenny Norman går upp. För det på något vis, där finns en redan inarbetad relation. Att vi vet att vi kommer skratta åt hans pojke-flicka-skämt liksom. Men när det kommer en som är alldeles ny, då blir vi jätterädda i publiken. Då sitter vi och trugskrattar. Förstår du pressen det ger? För det märker man ju som komiker. Så till att börja med är man jättenervös och sen dubbelbestraffas man då av att folk överdrivet skrattar jättemycket för att stötta en. Det blir ju ännu värre då. Så är det ju för mig hela tiden. Inte det där att de överdrivet skrattar för att stötta mig, utan för att jag hela tiden känner en otrolig press på mig själv. Att vara rolig. Det är liksom mitt första och enda uppdrag. Att ständigt vara underhållande. Även när det har hänt jobbiga grejer. Och det har det ofta i mitt jobb. Så fort jag kommer in, då väntar sig folk glädje och skratt. Och då är det bara att glömma att man har till exempel en svulst som växer under ena tån. Sånt där händer ju jämt på medeltiden, vill jag bara påpeka. Du vet, livet kunde vara la-di-da. När man tittar på en film som utspelar sig i de krokarna av tidsväven, då är det alltid i förekommande fall unga människor med skira, blanka ansikten som dansar genom ett paradisiskt landskap. Och på andra sidan bergen så bor det en finnig jäkel som har problem med akne och allehanda olika skavanker och är äldre än tiden själv och är bara rent ond. Alltså i verkliga fall så skulle de här unga människorna, om det verkligen hade varit ett tidsdokument, så skulle de ju ha varit framförallt inte så blanka i hyn. Det var ju ett härjigt liv liksom, med massa infektioner och koppor och bockor och tjurar som stångar en på kinden och sånt. Så det var helt enkelt inte så var det. Så till exempel så kunde man, om man tänker någon sån här Frodo-lik person med sån där barnslig glans i sina ögon som dansar barfota över en äng med en skrattande trollkarl som röker pipa i bakgrunden. Då ska du veta det att under den där lilla barfoten så växer det en svulst som en dag kommer spricka och skapa infektioner och den där lilla dansarens liv kommer hastigt att avslutas. Vad glad jag är, Henrik, att du bjöd in mig här. Du skräder verkligen inte orden i denna insomningspodcast. Kan du inte berätta, vad är problemen? Vad är ditt problem? Ja, det är svårt att prata om, men det finns ju de i hovet som inte tycker riktigt om narrar överhuvudtaget, men mig kanske i synnerhet. Jag har stött på en del motgångar från oväntat håll. Oväntat i så mått att det kommer från ett, liksom under mig i rang. Det är alltså någon som nedanför mig som tittar upp på mig med avsky. Och jag vet inte vem den här personen känner, så det är inte alltid så lätt att veta vem man kan lita på. Jag vill liksom inte lämna ut någon här som du gjorde i början där, men låt oss säga att alla inte är lika glada över att jag är på slottet eller de skratt som jag framkallar. För jag har ju som sagt kungen och drottningens öra, de gillar ju mig. De brukar alltid bara klappa varandra förtjust i pannan när jag kommer in. Det är ett kungligt bevis på uppskattning sedan flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns en viss person. Låt oss kalla honom en bekant från stallarna. Han har visat en, låt oss kalla det för mindre uppskattande sida. Okej. Är det någon typ av mobbning på arbetsplatsen eller? Ja, alltså jag försöker hålla huvudet högt. Jag försöker sprida glädje där jag kan. Och jag försöker att inte låta det här mörkret som finns där täcka mitt sinne för länge. På det sättet är ju narren är ju både ett skydd och en förbannelse kan man ju säga. För att hur ledsen jag än är får jag inte visa det. Och samtidigt så ger ju det också mig också en möjlighet att skyla för min stallbekanta. Hur mycket han skadar mig. Oj, vad intressant. Det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Att ditt jobb förvisso är ett fängsel. Men också är en sköld. Men det har du väl tänkt på, Henrik, att roliga människor ofta bär på ett mörker. För att återknyta till scenskolan som du verkar vara väldigt sugen på att tjata om idag. Så hade ni ju en gång en talpedagog som heter Mirka. Jag vet att du har pratat om det här förut, Henrik. Men hon hade någon speciell metod som hon lärde ut. Och hon var mycket argsint och barnslig. Och grät när ni inte gjorde som hon sa och lämnade rummet. Och tvingade dig att gå iväg och köpa ett par budobyxor åt henne på någon ballettbutik som du inte fick tillbaka pengarna för sen. I alla fall, sista dagen så gick du fram, Henrik. Det här vet jag för att jag lyssnar på Sonder med Henrik. Jag har aldrig berättat det här om i Sonder med Henrik, tror jag. Det kan väl inte du veta, Henrik. Du kommer inte ihåg vad du har sagt ens för en vecka sedan. Okej, berätta bara då vad jag sa. Ja, då ville du tacka så mycket för tiden med henne eller något. Ni hade henne bara en vecka. Hon bodde i Grekland och hade någon kursgård där. Men då så sa hon, du menade ju inte det här att du ville tacka. Du var ganska lättad att det var över, för hon var ju så otroligt argsint. Slog en, gjorde hon då. Hon var hemsk. I alla fall så sa du tack för den här tiden, och då så sa hon, Henrik, you are so funny guy, but inside, och så tog hon sin knytnäve och typ dunkade dig i bröstet, och hennes blick fjättrade dig i ett järngrepp, but inside you are crying, sa hon. Och då började du faktiskt snyfta, för du blev så tagen av det där hur hon sa, för det var ju som att hon slog an en ton. Det var ju inte falskt, men det var ju å andra sidan inte sant heller. Det var väl inte så. Alla människor gråter väl på insidan, tidvis. Precis som för oss på hovet. Glädje är liksom en flyktig grej. Det gäller ju i livet i stort, så även på ett medeltida hov. Jag finner tröst i de små stunderna. En liten blomstergrejs i mojs i trädgården. Eller att kungen skrattar högt. Eller en stjärnklar natt när jag sitter själv med min luta. Musiken är min stora tröst. Utan den skulle jag inte kunna överleva. Spelar du också i ditt jobb som narr? Ja, ibland använder jag min luta, men det är inte så uppskattat på hovet. Ibland känner jag att det är pärlor försvinner. De vill bara att jag ska dra pruttskämt egentligen. Och det är lägsta gemensamma nämnare som gäller. Jag tror att musiken och poesin är vad som är det som skiljer mig från de andra narrarna på slottet. Och jag tror även om kungen och drottningen inte nödvändigtvis uppskattar min sång och min musik, så tror jag att det perspektiv som musiken ger till mina skämt faller väl ut hos dem, och det är därför som jag är den populäraste bland narrarna på slottet. Vi är ju över 2000 stycken och jag är mest anlitad då, och de tycker bäst om mig, har de sagt. Jag brukar skriva sånger om hovlivet och så skämtar jag genom olika melodier. Eller jag kan ju också göra en sorgsen ballad för mig själv innan jag går upp på scen, så att säga. Och då får jag en viss stämning, ett visst raster över verkligheten. Och sen så går jag ut på scenen och så drar jag pruttskämt, och då finns det som en liten underton där som jag tror att kungen och drottningen uppskattar, även om de inte förstår det kanske själva. Det där var intressant. Du jobbar med någon typ av undertext. Ja, gör inte du det, Henrik, i Somna med Henrik till exempel, den här podcasten som du har? Jobbar inte du med undertexter och sånt? Ja, ibland inser jag ju efter att avsnittet är över att jag har berättat någonting annat än det jag trodde att jag berättade. Det händer ganska ofta. Om det är det som är undertext, så absolut. Ja, och jag tror att undertext skapar ett mervärde, även om människor inte nödvändigtvis ser igenom och upptäcker det. Alltså jag tror att vissa ser djupet och värdet i det jag gör som narr, men andra kanske bara ser en fjantig figur som ska få folk att somna liksom. Pratar jag om mig själv eller pratar jag om en narr? Det är det man inte vet med Somna med Henrik, och det är det som är så bra, tycker jag, med Somna med Henrik. Om jag får säga det själv, alltså. Alltså, det är svårt att veta vad folk verkligen tänker om, men särskilt i en värld där varje ord går att mäta liksom, där varje allting går att väga. Det där förstod jag faktiskt inte vad du sa. Varför sa du så? Ja, men jag tänkte på algoritmer och så. Det är så lätt för konstnärer eller innehållskreatörer, ska man kanske säga, idag att säga att där slutar folk titta, eller där verkar det som att det finns en peak i antalet gillanden och sånt. Och då kan man bygga hela sin verksamhet efter det istället för att, och så börjar man jaga någon typ av någonting som är mätbart. Och det är ju så, då blir man algoritmens slav snarare än lycklig, skulle jag väl säga. Lite som en narr som hela tiden måste vara rolig efter andras premisser. Jag tror att det är mitt sätt att överleva som konstnär, att ha en del av det som är hemlig, som bara är min. Jag tror att varje dag också är en okänt ny möjlighet. Ibland känns det som att jag varje dag är en balansgång. Men ja, nu vet inte vem det är som pratar nu, om det är narren eller Henrik som pratar. Varje dag är en balansgång. mellan mörkt och ljust. Oftast blir det ljust, men mörkret finns ju hela tiden där. Och då tänker jag, som narr alltså, att så länge som jag kan lysa upp ett hörn på slottet så finns det ett syfte för mig. Och då spelar det ingen roll vad jag själv har för mörker i mig. Det är en annan sak. Jag måste bara fortsätta att navigera mellan skuggorna och ljusen och hoppas att min musik och mina skämt och prutthumor och annan humor kan göra det lite ljusare en liten stund. Men det är klart att jag drömmer om en dag när jag kanske kan vika av från narrvägen och bara vara grip. För så hette jag, va? Mannen med lutan. Kanske bara resa igen som jag gjorde förr. Spela min musik för andra, bortom hovet liksom. Människor som hittar lite likasinnade. Människor som kanske kan se det där som jag döljer under handflatan, men ändå vill att människor ska se. Jag tycker du känns ledsen. Det var ju inte i och för sig helt överraskande. Det är väl egentligen följdriktigt att när man pratar om en lustig kurre så måste man prata om dens sorg. Du pratar om den här stallbekanten. Kan du inte berätta lite mer om det? Snälla, kan du inte outa vem det är? Nej, jag vill inte outa vem det är. Det känns elakt. Och jag är rädd att eskalera det också. Nu, just nu så har vi ju liksom... Ja, jag får väl ta det från början då. Den här personen, han är en av stallpojkarna på slottet. Och jag har inte sett honom ens. För vi har ju helt olika arbetstider och alla olika platser på slottet. Men med tiden så börjar jag märka små saker. Den första jag kommer ihåg var att jag spelade en melodi om Gert von Schert. Och så drog jag ett litet skämt och då mumlade han det där var ju inte särskilt roligt. Så här, under ett, liksom, vad säger man? Under his breath, vad säger man? Alltså i ett andetag. Det kunde ha varit att jag hörde fel också. Men det var första gången jag såg honom. Och så en dag när jag buktalade en sång om en riddare och en drake som hette Äggmacka, så hörde jag honom säga: narrar ska bara hålla käften. Och det var första gången som jag hörde att det var han som sa det. Och han sa det rakt ut. Och det var fler än jag som hörde det. Och det blev inte tyst eller pinsamt eller så. Men det var lite konstigt att han sa det. För han hade ju lägst status i rummet. Han var bara en stallpojke. Vad han ens gjorde där inne, det är oklart. Och jag försökte ju ignorera det såklart. Man blir ju bra på att ta häcklanden också. Även om jag är lite bortskämd då med att kungen och drottningen aldrig häcklar mig. Men Gert von Schert till exempel, som fortfarande ibland kommer till slottet och besöker, han har ju ibland varit arg då för mina skämt om hjärt och skärt och så. Och så jag har ju lite skinn på näsan där. Men det blev svårare över tiden, för han slutade inte, den här stallpojken. Och han var inte alltid så diskret, och han sa ofta sina drapor. Typ i stil med narrar ska bara hålla käften, eller narrar. Ibland när jag sjöng så någonting som kanske brann till lite extra i mig, så sa han: du ska bara vara tyst och dra pruttskämt. Liksom, alltså som att man inte fick göra någonting annat än det man ville göra. Så det eskalerade, kan man ju säga, ganska snabbt. Det blev mer än bara ord till exempel. Han började lägga saker i vägen för mig. Små fällor nästan. Min luta, han skar av en av strängarna. Och då fattade jag att det var inte bara att han inte gillade narrar i största allmänhet, utan det var en illvilja liksom. att han gillar inte mig. Varför tror du att det är så då? Alltså, varför ogillar folk någon? Jag antar att det är missnöje eller någonting med min... Han kanske är avundsjuk. Eller att han är missnöjd med sin egen position. Eller, men det är så konstigt för det finns ju så många andra. Och han är jättetrevlig mot alla andra som jag har sett i alla fall. Det är som att jag väcker någonting i honom. Kanske ser han hur jag får skratta, eller jag får kungen och drottningen att skratta. Och jag skrattar också med dem ibland. Och kanske önskar han att han själv kunde vara någon mer än bara då, inom citattecken, en stallpojke. Det är svårt att veta, men hans handlingar har ju känts som att han vill att jag ska se att han gör det här med mig. Ja, jag tänkte säga det. Har du inte försökt att närma dig honom då? Har du liksom försökt att prata med honom om det här? Jag har försökt att prata med honom. Jag har försökt att bjuda in honom till mina shower. Jag har till och med skrivit en sång en gång som hette Stallpojkens ballad till en stallpojke, som hyllar verkligen stallarbetarnas jobb. Jag har inget förakt för stallarbetare. Det är ett jätteviktigt jobb. Utan dem så kan kungen inte rida ut och skjuta duvvakthökar. Så jag har inget liksom förakt för... Förstår du? Ja, jag förstår. Jag märker att du är lite distraherad för det regnar utanför. Och det tycker du är så mysigt. Du nämnde att den eskalerar. Är det här någonting som pågår nu eller? Ja, alltså det här är en väldigt lång historia. Okej, så det här kommer handla om er två nu då, resten av avsnittet. Okej. Jag får säga vad han heter då. Han heter Kjell Olke. Kjell Olke och jag, vi var fiender länge, länge, länge. Först på håll, det började med små saker. Han skar av en sträng på min luta och så. Men med tiden så blev hans fällor väldigt... Alltså det var som att han lade ner sin själ i att ställa till problem för mig. Jag fattar inte hur han hann. En gång riggade han en labyrint av snubbeltrådar runt min sovplats. Så vaknade jag mitt i natten och då så var jag, det var en omöjlighet att ta sig fram. Det var klockor som ringde och krukor som kraschade och det var en hink med kallt hästsaliv. Du vet, det värsta som finns är ju hästsaliv, och då kallt hästsaliv är extra hemskt. Och det stod placerat ovanför dörren, du vet, det sånt där klassiskt. Jag fattar inte hur han hinner tid. Han måste ju, hur han får tid att göra detta. Han måste lägga timmar av det här varenda dag på att planera och liksom bygga dem. Och hur han kan göra det i smyg utan att någon annan... En gång så byggde han en otroligt sinnrikt intrikat mekanism som fick en staty av Wilhelm Erövraren att kasta en paj på mig. Mullbärspaj. Precis när kungen och drottningen kom ut för att njuta av min föreställning för dagen. Och då skrattade ju alla åt mig och inte med mig. Och sen blev ju alla rädda för att den här statyn av Wilhelm Erövraren, den hade ju stått orörlig sedan den restes då, anno dazumal. Och det här var ju hotfullt. Och då skyldes det lite. Det var som att den där rädslan och vidskepligheten liksom rann över på mig. Som tur var så har jag ju en stark scennärvaro, så jag har ju lyckats att avvärja de värsta effekterna av det här. Jag gjorde ju genast ett skämt och genast så om det här med Wilhelm Erövraren och mullbärspajen. Och från och med nu så har den statyn alltid en färsk mullbärspaj placerad i sin handflata. Och jag gick dit efteråt och kollade, och då hade han, Kjell Olke, han hade tagit bort alla mekanismer och så. Så den var återigen helt orörlig. Jag förstår inte hur han bar sig åt. En gång när det var fest så utlöste han en anordning som var spänd över hela staden. Som fick det att regna bilder av Bert Karlsson i grön sammetstrikå över hela mig. Och de här bilderna av Bert Karlsson i grön sammetstrikå studsade mot mig och inga andra. Det var jättekonstigt och det var pinsamt, för att inte tala om störande naturligtvis. Jag har berättat om det här för hovmästaren som heter Barbro Makalös. Men jag har berättat det för kungen också, men det är svårt att få dem att förstå omfattningen av Kjell Olkes, vad han håller på med. De tänker att det är pojksträck, säger de. Ett pojksträck som gick fel, det använder de ofta som förklaringsmodell. Och det låter som ett pojksträck som gick fel. Och så har de gått till honom och men på något märkligt sätt så har han som stallpojke ändå mer social status. Inte på slottet, men som människa räknad. Än jag som är en narr. Och jag har försökt samla bevis. Men det är svårt att samla bevis när de här, hans strategier är så sinnrika och utpräglade. Så här är det ju på hovet, vid hovet. Det är ju alltid någon som är ute efter den. Då, jag menar, kungen, det är ju bara en förrätt till hur kungen och drottningen har det. Det är ju alltid någon som försöker mörda dem, till exempel, nästan varje dag. De har ju blivit så vana vid det nu att varje morgon så kommer deras livgard in med 8-10 personer som har försökt mörda dem till morgonkaffet liksom. Och de döms till halshuggning omedelbart och sen så går de vidare och spelar krocket i trädgården liksom. Så att mitt och Kjell Olkes liv är inte alls fullt så livsfarligt. Det har blivit lite som en tävling på sista tiden. Alltså i början var det inte meningen. Men efter att han hade gjort det så många gånger, efter det där med Bert Karlsson-bilderna, så kände jag att jag behövde göra någonting för att skapa lite balans i det här spelet. Så jag ringde hans mamma och sa, din son är taskig mot mig. Och då sa hon, inte min son, inte Kjell Olke. Jo, sa jag, han är det. Inte min son, inte Kjell Olke. Vad har du gjort mot honom då? Sa hon. Man är alltid två om en konflikt. Fråga honom vad han är arg på, så kommer det säkert att sluta, så kan ni prata om det här. Inte min pojke, inte. Han är så snäll här hemma. Och då förstod jag att det här var upp till mig. Så jag började med ganska enkla grejer, som att lägga små pyttesmå stenar i hans stövlar. Eller lägga en sten under en vattenhink så att den välte när han skulle ta upp den. Så han fick gå och hämta nytt vatten. Men det där, det reagerar han inte ens. Jag antar att en stallpojkes liv är fullt av massa sånt där vardagsbekymmer liksom. Så jag trappade upp konflikten, kan man väl säga, ganska rejält. En gång så byggde jag en fälla med olika rep och fjärraktiverade hävarmar som aktiverades av mig när han öppnade dörren till sitt rum utanför slottsmuren. Som öppnade en bur full med duvor ovanför hans säng. Och de här duvorna, de har ju suttit där och stirrat under hela arbetsdagen liksom. Och både tappat fjädrar och exkrementer. Och när jag öppnade då den där buren så blev det ju fullt med fjädrar och duvbajs. Och det var ju naturligtvis, du kan ju tänka dig hur det såg ut där. Ja, och då tror jag att han förstod att det här var jag. För efter det har han definitivt tagit upp handsken, kan man säga. Hans fällor har blivit mycket bättre. En morgon när jag skulle ta på mig mina skor så aktiverades en apparat som spelade högljudda skrik från gömda högtalare runt om i mitt rum. Och det var inte vilka skrik som helst. Det var små korta utrop av avsky och äckel. Det här väckte ju hela hovet förstås. Och då blev jag otroligt hemlysten. Och sen var det igång. Och det blev en dans. Det var så dansen började. Vi gick i strid. Och den blev tätare och tätare. Vi tillbringade timmar varje dag med att antingen hitta på egna fällor eller desarmera varandras fällor. En gång så gjorde jag en fälla som gjorde att det blev färg, alltså rödfärgad rök som spreds över hela stallet. Och röken var ofarlig, men han såg ut som att han hade han var helt enkelt rödfärgad hela resten av dagen, och hästarna också. Och kungen tyckte det här var jätteroligt och försökte leta efter den som hade gjort sprattet, men jag kunde inte berätta med risk för att bli påkommen av Kjell Olke då. Ibland kan jag se honom när jag tittar ut från mitt fönster i tornet, så kan jag se honom när han går mellan stallet och brunnen för att hämta vatten till exempel. Så kan han titta upp på mitt fönster och så kan jag titta ner på honom. Och då kan det ibland kännas som att vi är förbundna på något sätt. För vi har ju den här eskalerade konflikten som ju ingen annan känner till. Och vi hatar ju varandra, men samtidigt så sitter vi ihop på något skruvat sätt. Vi kanske aldrig blir vänner i någon konventionell mening, men det finns en sorts förståelse, fattar du? Och en typ av respekt för varandras kreativitet och uppfinningsrikedom. Och det vi delar är ju hatet vi känner till varann, liksom. Och det här kanske leder till att vi tröttnar till slut. Men jag vet inte. En dag så det här är svårt att prata om, för jag vill ju skämta om det, men det är egentligen väldigt mörkt. Det började en tidig morgon när jag bestämde mig för att nu ska jag iscensätta den ultimata fällan. Jag hade i hemlighet byggt under kungens tåsfullstpunkteringskammare. Så hade jag byggt en jättestor maskin i taket över stora salen. Och där hade jag sagt till Kjell Olke via ombud då. Jag hade en page som kunde springa ner som var insatt i min plan. Bara lite grann. För annars kunde han ju avslöja hela planen. Och han sa, det ligger en bortglömd hästsko i den där stora salen. Du ska genast hämta den. Det är hans majestät Snornungens råd och tips för en bättre arbetsmiljö och eventuellt ett fortsatt liv. Och spring dit och hämta den, så är du så snäll. Och Kjell Olke gjorde det, för han lyder ju parserna. De är ju kungens budbärare liksom. Så han sprang dit och apparaten var som jag hade byggt. Den var byggd för att så fort han trädde in i rummet så skulle en sensor, det är alltså samma som en rektor, fast en sensor, alltså en väldigt känslig rektor. Det skulle stå en väldigt känslig rektor där. Vad gör du nu då, kommer en rektor att skrika. Och då trycker han på en knapp och då utlöses en symfoni av massa ljud och rörelse. Alltså det är banderoller, det är såna dockor som är ensam hemma så här, som åker runt på tågrälsar, och en automatisk orkester som spelar en parodi på Kjell Olkes favoritmelodi som är Närmare Gud till dig. Och det här var menat som att såra honom, men han började skratta och sen rusade han ut ur salen och nu visste jag att nu är det igång liksom. Och jag visste ju inte att han redan hade förberett sin egen fälla. Så medan jag satt där och kände att jag hade väl en viss tillfredsställelse, men besvikelsen brände också lite i mig eftersom jag visste att jag hade nog velat att han skulle bli mer sårad över den parodiska versionen av Närmare Gud till dig. Så jag tänkte mig inte riktigt för och så gick jag in i mitt rum. Och då började mitt rum snurra runt det fortaste det kunde. Upp och ner. Och medan jag kämpade för att typ komma fram till dörren och ta mig ut, så hade Kjell Olke, han hade byggt en ännu större fälla utanför. För när jag äntligen tog mig ut ur mitt snurrande rum så blev jag omgiven av en sån där klassisk spegellabyrint. Och varenda vändning jag tog ledde mig till en spegelbild av mig själv. Och för varje spegelbild hade han gjort någonting fantastiskt med speglarna, så blev jag fulare och fulare för varje spegelbild. Och jag tog mig inte ut. Det tog en månad och sen lyckades jag dra ett skämt för en av speglarna som var så dåligt så att den sprack och då kunde jag komma ut. Och då byggde jag en apparat i form av en 900 meter lång mekanisk drake som rykte ur näsborrarna och vingar som flaxade och så. Och den var designad för att den skulle dyka upp ur sjön i Slottsparken precis när Kjell Olke skulle passera och skrämma brallorna av honom fullständigt, va? Och då skulle draken sjunga den där parodiska versionen av Närmare Gud till dig. Jag hade väl en låsning på att han gillade den salmen. Men det var som att det inte funkade för draken. Den dök upp och började sjunga och vatten sprutade omkring och det kom rök ur näsborrarna och ögonen brann. Och han tittade bara ganska avskärmat på den här draken och då hoppade jag fram och så sa jag, men nu får du väl ge dig, det här är, jag har byggt en 900 meter, nästan en kilometer lång mekanisk drake som jag har lagt i sjön samtidigt som jag har varit narr på slottet. Och då började han bara skratta. Jag hade aldrig hört någon skratta så där högt och vansinnigt. Och det var då jag insåg att vi kanske hade nått gränsen äntligen för det här kriget. Så jag började också skratta. Och så började vi så här skojbrottas och rulla runt och tuffsa till varandras hår. Och sen låg vi stilla och försommarvinden smekte våra hår och vi tittade varandra i ögonen och vi kom överens om att vi egentligen älskade varandra. Och vi skakade hand på det, att vi älskade varandra. Och vi bestämde oss för att vi skulle omvandla det som hade varit det här fällbyggandet, kapprustningen i fällbyggandet, till någonting som gynnade alla och hela slottet och så. Och det gjorde vi. Vi började bygga en jättestort tivoli i Slottsparken. Vi byggde åkattraktioner, gungor, spunnet socker, små hytter och allting. Så kungen och drottningen kan åka omkring där istället för att gå runt och spela krocket, vilket är så tråkigt. Vi har tänkt att vi skulle inviga hela den här nöjesparken. Som är full av sådana fällor och scenerier och sånt. Men istället för att fånga och snärja och kränka så ska de förvåna och underhålla och ta andan ur, liksom. Och kungen och drottningen, de tycker det här är en jättekul idé att fråga varje dag när det ska bli av. Det blir liksom en ny möjlighet för dem att roa sig på ett sätt, för de är jättedåliga på krocket och de lär sig, de går aldrig vidare liksom. Kanske att vi kan locka främmande dignitärer till hovet för att, ja, för vi har en så rolig nöjespark. Så skulle vi inviga den här parken med en stor festival. Och en av de här sagorna, eller en av de här idéerna vi hade, var en saga som skulle liksom berättas i realtid, som publiken kunde vandra igenom. Vi ville bygga en labyrint som besökarna kan gå igenom, där varenda vändning och vrå berättar liksom bitar av historien. Lite grann som den där på Astrid Lindgrens värld, det där sagotåget. Och Kjell Olke och jag skulle vara berättare, och så skulle vi också interagera med gästerna. Både att vara oss själva då, men vi skulle också vara karaktärer i sagorna. Sagan. Och det var ju sagan om hur kungariket blev till, som du naturligtvis känner till. Det föddes ju ur en jättes armhåla som heter Vilbratpit. Och kungen skrattade och applåderade. Jättefascinerad av alla. Det kom en mekanisk nunna bland annat ut och sa amen på ett väldigt mekaniskt vis. Och det tyckte kungen av outgrundlig anledning var jätteroligt. Men sen började den här nunnan rotera väldigt kraftigt. Och hon hade liksom, och det var faktiskt Kjell Olkes fel vill jag säga, men hon hade, baksidan av nunnan var lite för hårt åtdragen med spännband, vilket gjorde att de här spännbandsändarna skapade en typ av gräsklippar variant liksom. Och nunnan snurrade för snabbt och kom för nära kungen, och han avled helt enkelt. Han stod för nära den där nunnan. Det var ju inte meningen, men det är fortfarande kungen. Och det blev ju kaos naturligtvis, och vi blev jagade då, för alla tänkte ju att det var vårt fel såklart. Jag sa, det är kungen, han ska alltid gå så nära och peta på allting. Men nej, det trodde de inte på. Så vi är på flykt nu, undan rättvisan. Jag och Kjell Olke, vi undrar om vi kan få gömma oss här hos dig. Va? Ja, kan vi få gömma oss i den här lådan som du har? Johan D. Anderssons tvålparfymerifabrik. Skulle du kunna tänka att vi får gömma oss bland elektroniken som du har där? Ja, det är en väldigt... jag jobbar ju här inne. Jag är ju här varje dag och sitter och pratar. Alltså, kan jag lita på att ni är tysta då om jag sitter här? Ja, absolut. Kjell Olke har i och för sig en väldigt aktiv blåsa. Så han måste ju tillfredsställa sitt behov i det avseendet. Han måste springa ut och kissa hela tiden. Men vi kan försöka hålla det till ett minimum. Bara typ en gång var 50 minut. Och då är det så att när han tar sig ut ur lådan och går, så han har ju väldigt stora skor, som jag vill ha berättat om, hans stallpojkeskor. Och han kliver på golvet med dem. Och då låter det lite grann som om världen exploderar och rämnar i tu. På det viset är han ju ganska opraktisk att ha i möblerade rum. Ja. Och sen är jag lite orolig också att det ska komma hit folk från ditt kungarike och leta efter er. Och säga, vi har fått information som verkar... Jag menar, för nu berättar ju du i den här podcasten som de med Henrik för 200 000 människor att du ska sova. Eller att du ska gömma dig här. Tillsammans med din före detta rival, numera hjärtats mest älskade, Kjell Olke. Ja, det är sant. Men är det okej om jag gömmer mig hemma och somnar istället då? Ja, det får du fråga Somna om. Okej, Somna. Är det okej om jag gömmer mig hemma hos dig istället? Bra. Vänligen i ordning ställ ett rum för mig och min pojkvän. Vi kommer om 7 år. Okej, nu måste jag gå. Okej, tack för att du kom. Vad heter du nu då? Jag har glömt. Kjell Olke heter min pojkvän. Du kan fråga efter honom om du vill ha tag i honom. Och ha det bra och sov gott och dröm inga mardrömmar och lycka till med allt du företar dig. Hej då, Grip heter du. Hej då, Grip. Hej då. Och till dig, Somna, vill jag bara säga så här. När man narrar sig in i döden är samarbete av nöden. Man hjälps åt att bygga fällan. Alexanders pappa heter Stellan. Så kan man rimma. Om man är en person som sitter och tittar på sin klocka och ser att det snart är dags att stänga av inspelningsapparaturen. Jag hoppas att du sover, men om du inte gör det så hoppas jag att det också är okej. Jag hoppas att du är okej, Somna. Och att du inte far illa med dig. Och vi ses ju igen på onsdag. Och då kommer vi att prata om helt andra grejer. Helt andra saker kommer att gå av stapeln. Och en helt annan värld kommer att byggas upp. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Och nu ska jag säga fortsättningen på den där frasen. Den som jag aldrig säger. Bam, bam, mummepuppe, tebetuta, skalbabem, medpölen, galfs, och sprandröler.